Tack ska ni ha, lovsångarna. Helt underbart att få stå här. Vet ni, nu skulle jag kunna stått här i flera timmar och lovsjunga och tillbe. Jag tycker det var en så fantastisk lovsångsatmosfär. Men vi kommer ju att få ha en lovsångskväll snart. Då vi får sjunga mycket, mycket mera. Hörrni, jag har en lite kryptisk rubrik för min predikan ikväll. Bodybuilding. De som vet att jag aldrig har sett ett gym på insidan så undrar nog att vad ska det här bli till. Och jag kommer att hålla dig på sträckbänken ett tag innan du ser och förstår vart jag är på väg. För 1,5 år sedan så var jag till England för första gången i mitt liv. Vi var och hälsade på vår äldsta dotter Julia som jobbar där. Och ni som känner henne och kanske undrar var hon är när hon inte syns till här, så kan jag berätta att hon jobbar på sitt tredje år där. Nå, hur som helst, när jag är på långresa så då brukar jag alltid ta med mig mina reservglasögon. För jag är helt lost utan glasögon på näsan. Och nu var jag helt lost på Heathrow i London fast jag hade glasögonen på näsan. För jag såg inte, jag kunde inte läsa skyltarna och jag visste inte riktigt att vart ska vi ta oss, vart ska vi liksom svänga oss här nu. Och nu var det inget problem för jag hade min man med som snabbt och säkert dirigerade oss åt vilket håll vi skulle. Men som den här självständiga kvinna jag är så vill jag väldigt gärna kunna orientera mig själv också och säga att det är dit vi ska. Nåväl, när vi kom till vårt övernattningsställe så då plockade jag fram mina reservglasögon och satte dem på näsan. Och jag blev helt förundrad över vad jag såg. Och jag tänkte, oj, är det här England? Och när vi for iväg ut på vägarna så kunde jag på långt håll se skyltarna och se vart vi var på väg. Lite lost var jag väl ändå, eftersom jag inte kan England, utan jag fick som helt lita på att Julia visste vad vi skulle. Men den där känslan av att själv kunna se, och jag vet att jag kommenterade oändligt många gånger de där dagarna att oj vilken tur att jag bytte glasögon så jag inte liksom missar England. För jag hade som en känsla av att skulle jag inte ha gjort det så skulle jag ha liksom missat en del av det här riktiga England. Och problemet var det att den här reflexytan på mina gamla glasögon så hade blivit förstörd. Och det där, jag hade inte märkt det. Utan jag gick omkring med en liten sån här mjölkhinna på mina linser. Så kan det gå. En lite liknande upplevelse så hade jag för rätt många år sedan. När jag insåg att jag hade läst Bibeln med västerländska glasögon på näsan. Det vill säga jag hade tolkat utifrån mitt kulturella perspektiv och utifrån en västerländsk världsbild. Medan Bibelns berättelse så utspelar sig i en hebreisk kontext och en mellanöstern kultur som skiljer sig en hel del från vår kultur. Och det blev lika spännande som att byta glasögon i England. Att läsa Bibeln, studera Bibeln i sitt historiska, hebreiska sammanhang. Att på något sätt börja bekanta sig med och läsa om det här samhället, den här historien där Jesus växte upp. Och hans lärjungar och den första församlingen och så vidare. Hur traditioner ser där, hur man tänkte, hur man levde och så vidare. Oerhört fascinerande. Och att sen dessutom få besöka Israel, det land därifrån liksom Bibeln och Guds ord har liksom getts oss. Och att bli mera bekant med liksom det samhälle. Det var otroligt fascinerande. Och Bibeln blev för mig mycket mer levande. Så jag skulle vilja uppmuntra dig att åk till Israel. Om du bara har en möjlighet. Din Bibel kommer att bli mer levande. Och ni som är unga speciellt, åk till Israel, ta chansen, åk dit och jobba, åk dit på praktik och så vidare. Och så slår du två flugor och en smäll. Vackert land, ombyte, miljöombyte, men framförallt det här också att få det här studera Guds ord i den kontexten. Nåväl, när vi förbiser de kulturella skillnaderna så finns det ju en risk att vi missar någonting av budskapet. Och det västerländska samhället, till skillnad från Mellanöstern, så vårt västerländska samhälle så är ju ett väldigt individualistiskt samhälle. Inte sant? Vi uppmuntras att tänka självständigt. Vi uppmuntras att inte ge efter för grupptryck. Vi uppmuntras att förverkliga oss själva och så vidare och så vidare. Och det finns ett tryck på oss på något sätt att vara unika, att vara lite så här speciella. Och jag har ju levt några år nu och jag sett att utvecklingen har gått mot att vi har blivit allt mer individualistiska. Ännu när jag växte upp så var ju fler generationsfamiljer till exempel väldigt vanliga. Min adoptivmormor så bodde tillsammans med oss under hela min barndom. Men under de här senaste 50 åren kanske vi kan säga, så har utvecklingen gått mot att vi har blivit allt mer individualistiska. Familjerna har krympt och krympt. Och idag så räknar man med att ungefär 60% av alla hushåll i större städer så är ensamhushåll. Allt fler människor som väljer att bo ensamma. I en kollektiv kultur så värderar man att familjen, släkten, folket är viktigare. Det är det viktigaste. Och man har sin identitet i det här att man är kopplad till en gemenskap. Att man hör till. I spåren av den här individualistiska utvecklingen som vi har sett i vårt land så har det följt en ensamhet som vi kanske inte var riktigt beredda på. Vi ville frihet och vi fick en ensamhet. Idag så är ensamhet åtföljd av depression, en av vår tids stora sjukdomar. Och det här är det samhälle där du och jag är kallade att vara kyrka, att vara Jesu lärjungar. Och nu ska vi inte vara naiva och tänka att vi inte har berörts av den kultur eller formats av den kultur och tid vi har vuxit upp i eller vi lever i. Att vi inte har påverkats av det här individualistiska och det här självupptagenheten som finns i vår tid. Och jag tänker så här, att vi gör väl i att spegla och granska våra värderingar i ljuset av Guds ord. Har Gud någonting att säga oss in i vår tid? Är till exempel relationen mellan mig och Gud min ensak? Eller får den konsekvenser som kan vara ordentligt utmanande för mig i min självupptagenhet och individualism? Privat religiositet så har ju blivit ett begrepp idag. Jag har min tro och jag har den för mig själv. Jag har en tro men jag är inte kopplad till en gemenskap av andra troende. Och ofta så tror jag att en sån här privat religiositet så bottnar i att man kanske har blivit besviken på kyrkan. Kanske man har blivit sårad och man känner inte att det ger en någonting att tillhöra en kristen församling. Men en tro utan koppling till en gemenskap av andra troende, så den är främmande för Bibeln och Guds ord. I Nya testamentet så beskrivs aldrig de troende som individualister, utan man blir frälst in i en gemenskap. Man blir frälst, man kommer in i ett sammanhang av andra lärjungar, Jesu lärjungar. Och jag skulle några minuter vilja tala till dig om en av mina absolut största passioner i livet. Och det är Guds församling. Jag vill ju inte att du ska missa, att du ska hitta och få tag på Jesus, men att du ska missa hans familj. Eller hur? Och Bibeln så lyfter fram några, eller beskriver församlingen i några kollektiva begrepp. Jag ska nämna några stycken. Det första så beskrivs församlingen som ett folk. Vi kan ta den där bilden där. Första Petrus brev 2 så läser vi så här. Petrus skriver så här: men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds folk, för att förkunna hans härliga gärning, han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förr inte var ett folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Och i samma det här bibelsammanhanget så ser vi att församlingen eller de troendes gemenskap benämns som en släkt. Kan ta nästa. Men ni är ett utvalt släkte. Och en släkte betyder att man är född in i ett sammanhang. Man har saker gemensamt, men man är också olika. Men det finns gemensamma drag. Ett annat begrepp som Bibeln nämner, så det är församlingen som Guds familj. Och Paulus, han skriver så här i Efeserbrevet 2: därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Inte längre gäster. Har du haft gäster någon gång? Ja. De kommer på besök och så går de hem. Inte längre gäster, utan medlemmar i Guds familj. Det är skillnad på att vara gäst. Det är ganska stor skillnad, skulle jag vilja påstå, att vara familjemedlem. Och du som en eventuellt är ny i kyrkliga sammanhang, så kanske har förundrat dig över att vi ibland kallar varandra för bröder och systrar. Kan låta lite religiöst det där. Varför gör vi det? Därför att Gud faktiskt ser på oss som sin familj och ser oss som syskon. Och det betyder att den som kanske inte har någon biologisk familj här på jorden ändå har en familj och kan ha väldigt många systrar och bröder. Jag har inga systrar själv. Jag har vuxit upp med 4 bröder. Jag har försökt överleva bland 4 bröder. Och ni får gärna tycka lite synd om mig. Men jag har ibland funderat så här att tänk att jag trots allt har saknat så lite det här av att ha en biologisk syster. Och sen har jag tänkt så här, men jag har så oändligt många andliga systrar, som jag tror många gånger kan stå er närmare till och med än de här biologiska syskonen. Vilken rikedom. Och för oss i vår familj så har församlingen varit en enorm rikedom och tillgång. Till exempel alla de många gånger som vi har bytt boendeort. Vi har flyttat en hel del. Till varje ny plats vi har kommit så har vi sökt upp en kristen gemenskap och kopplat ihop med troende på den orten. Och jag ska vara ärlig och säga att det har inte alla gånger varit lätt. Jag vet inte om det någon gång har varit lätt. Och jag vet att det finns många människor som har blivit besvikna, som kanske känner ett utanförskap också i Guds församling. Och för oss i vår familj så har det varje gång krävt ett aktivt eget, ska vi säga aktiva egna val av engagemang och att det där ta kontakt, bjuda hem, självsöka, också kontakt med andra människor, inte bli sittande och vara ledsen för att ingen tar kontakt. Och det har faktiskt kunnat ta många år innan vi ibland har känt oss riktigt så här, att det här är vår familj. Och vi är tröga finländare, det här är ju såna vi är. Ja, men fast ska vi vara annorlunda i Guds församling än vad vi är som människor i vår kultur? Det är så här vi är. Men jag har tänkt så här, att varje gång så har det varit värt det där att hålla fast vid den här kristna gemenskapen av troende. Även om det tar tid att komma in i en gemenskap. Så jag vill uppmuntra dig som tycker, kanske brottas med utanförskap. Ge inte upp. Guds familj så är ju en familj av många generationer, av många nationaliteter, av många språk. Och det kan vara en verklig utmaning för en individualist att vidga sitt hjärta, öppna upp sitt hjärta för människor som är annorlunda, tänker annorlunda än jag själv, tillhör en annan kultur, en annan generation kanske, och så vidare. Men det är så här som Gud ser på sin församling, som en familj av många olika. Och det betyder till exempel att 97-åriga Anna på ett vårdhem, hon är lika värdefull och viktig för Gud nu som hon var när hon var 25 år och kanske stod och sjöng i kören i Sion. För samhället så är det inte så. Samhället värderar de som producerar på ett helt annat sätt än när man inte längre orkar producera. Men så är det inte i Guds familj. Där har alla lika samma värde. Eller den här 17-åriga osäkra killen med håliga byxor och mössan neddragen långt över ögonen och öronen. Han är så älskad av Gud. Och han har en plats i Guds familj. Sida vid sida med 97-åriga tant Anna. Det här är Guds familj. Det här är den drömbild som Nya Testamentet, som Bibeln målar upp. Vi ska gå vidare till ett annat begrepp. Församlingen som Kristi kropp. Det här är en av mina favoritbilder på och beskrivningar av församlingen. Och nu ska jag läsa ett lite längre sammanhang från första Korintierbrevet 12. Från vers 12 framåt. Lyssna, även om du har hört det här förr, så ta in riktigt det här. Vad är det Paulus beskriver? Nu beskriver han det troendes gemenskap. Kroppen är en och har många delar. Men trots att kroppens alla delar är många utgör de en kropp. Så är det också med Kristus. I en och samma ande är vi alla döpta för att höra till en och samma kropp. Kroppen består ju inte av en enda kroppsdel utan av många. Om foten sa det, jag är inte hand så jag hör inte kroppen. Om örat sa det, jag är inte öga så jag hör inte kroppen, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, var fanns då hörseln? om allt vore hörsel, var fanns då luktsinnet? Men nu har Gud satt samman delarna i kroppen, var och en av dem som han ville. Om alla vore en enda kroppsdel, var vore det? Ja. Men nu är kroppsdelarna många och kroppen ändå en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver er inte. Nej, tvärtom är de delar av kroppen som verkar svagast så mycket mer nödvändiga. Och i Kolosserbrevet så skriver Paulus om att Kristus är huvudet för kroppen. Kristus huvudet och du och jag tillsammans utgör hans kropp. Och då har jag funderat så här, vad betyder den här bilden som Paulus målar upp här av församlingen som Kristi kropp? Några saker som jag vill lyfta fram. Tillhörighet. Det betyder det att jag hör ihop med någonting större än mig själv. Jag är inte isolerad, jag är inte separerad, utan Gud har satt in mig i ett sammanhang där han har tänkt att i det här sammanhanget så ska jag få finnas och fungera. Och det betyder att jag både behöver de andra i mitt liv och de andra behöver mig. Mitt liv kommer att halta och lida brist om jag är en isolerad kristen. Och gemenskapen kommer att lida brist om jag saknas, om jag fattas. Någonting kommer att fattas den gemenskapen. För det andra som vi ser här i den här bilden och i den här bibeltexten, det är att alla, jag har redan varit inne på det, alla är lika värdefulla och att alla behövs. Och jag tycker speciellt om det där som Paulus säger här, att de delar som verkar svagast är så mycket mer nödvändiga. Är det inte fascinerande? Och handen kan inte säga till foten att jag behöver inte dig. Öra kan inte säga till öga jag klarar mig utan dig. Det var en läkare som kom till en pastor efter en predikan. Pastorn hade predikat utifrån den här bibeltexten. Och den här läkaren kom till pastorn efteråt och sa att skulle du vara intresserad att veta vilken del av din kropp som du är väldigt beroende av när du predikar? Ja visst, pastorn blev ju nyfiken att vad kan det vara för någonting? Och det där han berätta. Och jag tänkte när jag läste det, ja det är väl tungan det. Det är väl den viktiga lämmen om man ska liksom predika. Och det är det ju förstås. Men den här läkaren sa, det är stortån. Stortån? Hur i all sin dar? Men så berättar läkaren att stortån så känner av när du lutar åt något håll. När du håller på att tappa balansen och så styr den upp kroppen igen. Jag har aldrig tänkt på min stortå att jag skulle behöva det när jag står här uppe. Men just nu är jag väldigt medveten om att jag hela tiden liksom behöver styra upp min balans. Fascinerande. Och så där kan det vara. Det finns delar i kroppen som vi inte är medvetna om hur otroligt viktiga det är. Så nu vet ni det. Trampa inte Anders Olin och mig på tårna. För vi behöver dem när vi ska stå här. Men Paulus han beskriver väldigt tydligt det här att vi har olika uppgifter och funktioner. Och någon har en mera synlig uppgift, andra har en mera osynlig. Men just den här mindre synliga, så den är lika viktig och den är lika värdefull. Och det haltar om inte den fungerar och är på plats. Och vet ni, det finns inget som gläder en pastor så mycket som när någon av helt fri vilja och utan att ha varit tillbedd eller ombedd har varit någonstans och gjort någonting, kanske röjt, städa i någon vrå av kyrkan. Och man öppnar en dörren till en städskrubb eller till ett förråd. Och som är, oj, här har någon varit och gjort fint. Eller man kanske vet om att någon är sjuk och skulle behöva besök. Men så får man höra om att någon annan redan har hunnit tänka på den här. Och ha kontakt och visa omsorg. Otroligt glädjande. Vilka händer, villiga händer och fötter som tjänar Guds rike med glädje i det tysta, i det fördolda. Och vi har så många lemmar i vår kropp som tjänar Gud oavbrutet i all tysthet, som aldrig syns här på plattformen. Och som vi ju borde få lyfta fram så att vi alla ska få se den. Jag tänker på tolkarna som sitter där i tolkningsbåsen. Ni ser dem aldrig här. De tjänar söndag efter söndag. Vi har mötesvärdarna. Vi har de som sköter barnen, tar hand om barnen där nere i kidsrummet. Vi har teknikerna som sitter dit längst bak i kyrksalen. Vi har de som kokar kaffe på seniorsamlingarna. Och jag kunde fortsätta hur länge som helst. Och det här är kroppen i funktion. Och jag tycker att vi faktiskt kan ge varandra en riktigt rungande applåd. Är ni med på det? Ett stort tack till alla som är med och det här tjänar på olika sätt. Och det är ju inte bara här när vi kommer till gudstjänsten, utan i vardagen så fungerar kroppen i mötet med andra människor. Vi tar nästa sak. Paulus fortsätter att måla upp drömbilden av församlingen. En kropp där vi betjänar varandra. Det här var också vidrört redan. Men i Romarbrevet 12 så säger han så här, att var för sig är vi varandras lemmar. Jag tycker nästan bättre om en äldre översättning som säger att vi är lemmar varandra till tjänst. Det vill säga, det jag gör, så det gör jag inte för mig själv, utan det gör jag för de andra. För kroppen och det gemensamma uppdraget. Och så här säger Paulus i Romarbrevet 15. Det blir många bibelställen nu. Vi som är starka är skyldiga att bära de svaga svagheter och inte tjäna oss själva. Var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Kristus tjänade ju inte sig själv. Och det är det här jag menar med bodybuilding. Att vi tjänar inte oss själva, utan vi tjänar kroppen. Vi tjänar varandra. Vi bygger upp kroppen i Guds församling. Och på köpet så blir du förmodligen mera lycklig också. Någon av er läste kanske den där undersökningen som det skrevs om i Vasabladet för ett tag sedan, där man hade forskat i hur blir vi lyckliga, det här som nutidsmänniskan är så ute efter. Och man hade kommit fram till att den som fokuserar mera på andra än sig själv så blir lyckligare på lång sikt. De lyckligaste människorna är de som gör saker för andra människor. Det ligger säkert mycket i det här. Jag håller på att läsa en bok av John Bevere, en av de här senaste som har kommit ut på svenska. Och han funderar också på det här med kroppen. Han säger att han har fått så mycket undervisning om den här individuella vandringen med Kristus. Men ganska lite om det här att det troendes gemenskap är en kropp. Och han blev lite nyfiken på hur det fungerar för elitsoldater. Så han intervjuade en god vän som har varit elitsoldat i 15 år. Och så här sa han. Den sista person en elitsoldat tänker på är sig själv. Vi värderar vår broder in till oss högre än oss själva. Vi behöver inte ha koll bakom ryggen, för vi vet att våra bröder täcker oss. Och så tog han den här bilden av vapenrustningen i Efesierbrevet. Och påpeka att all den här vapenrustningen som Bibeln talar om, så den, liksom, det skyddar framsidan. Det finns ingenting som skyddar ryggen. Och han sa så här att orsaken är att Gud har tänkt att var och en av oss ska fungera som elitsoldaterna gör. Vi ska täcka varandras rygg. Tänka som en enhet, en kropp. Om vi inte gör det, så finns det bara en person som täcker min rygg, jag själv. Men om vi alla fungerar som ett team, så täcker varje soldat i min pluton min rygg. Allt jag gör som elitsoldat är för min brors skull vid min sida. Vi har tränats att inte tänka på oss själva utan som en enhet. Vi ger oss aldrig ut på uppdrag och tänker, vissa av oss kanske inte kommer tillbaka. Eller bara 40% av oss kommer att klara sig. Nej, vår inställning är 100% går in och 100% kommer tillbaka. Wow! Fungerar det i ett sånt sammanhang, så borde samma ande och det här överlåtelse kunna fungera i Kristi kropp. Vi ska skynda vidare, har ett par saker till här innan jag avslutar. Dela glädje och sorg med varandra. Paulus skrev i 1 Korintierbrevet 12. Om en kroppsdel lider, så lider alla de andra delarna med den. Och om en kroppsdel blir ärad, så gläder sig alla andra delarna med den. I en kropp så finns inget utrymme för missunnsamhet eller avund. Det handlar inte om mig och mitt, utan det handlar om oss tillsammans. Det är inte en kamp om utrymme eller promotion, positioner, utan det handlar om ett lag där vi firar segrarna tillsammans. Och om en broder eller syster drabbas av prövningar och lidande, så kan jag inte heller blunda och säga att det här angår inte mig. Om en tand värkar, så då känns det i hela kroppen, inte sant? Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lagen. Vi kan ta nästa bild. I Kristi, i Guds församling, så uppmanas vi att älska varandra. Älska varandra uppriktigt, säger Paulus. Var innerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Och aposteln Johannes, det här är liksom hans hjärtesak i hans brev till församlingarna. Där han gång på gång uppmanar, älska varandra. Älska varandra. Detta är det bud som vi har från honom. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Så jag kan inte säga att jag älskar Jesus, men jag gillar inte riktigt hans familj. Jag skulle ha blivit sårad när Rainer började sällskapa med mig. Om han skulle liksom ha varit intresserad av mig, men inte vilja veta av min familj. Jag kan inte välja Jesus och välja bort hans kropp. Och Jesus sista bön, det är ju att de troende ska vara ett. Hålla ihop. Inte strida med varandra. En kropp där cellerna attackerar varandra, så det är en sjuk kropp. Och jag tror att de flesta av oss har varit med om, vi har blivit sårade, vi har blivit besvikna. Det kanske har brustit i omsorg, det har brustit i kärlek. Och kanske bär vi med oss också känslor av utanförskap. Och vi ska komma ihåg att en församling som består av bristfälliga människor som du och jag. Och också det att vi alla har med oss ett bagage därifrån vi kommer. Många av oss har vuxit upp i dysfunktionella familjer. Kanske aldrig fått lära oss hur man fungerar relationer. Det finns några av oss som bär med oss i bagage, distans, osäkerhet, rädsla och så vidare. En mängd saker som finns också i Guds församling. Vi är bristfälliga människor och därför behöver vi så mycket av den här nåden som Jesus har visat oss, att vi ger den vidare till varandra. Paulus, han sätter väldigt mycket av sina brev till att undervisa församlingen i de här frågorna. Förmana, korrigera och så vidare. Och den församling som vi ser i Nya Testamentet, det är inga perfekta församlingar. Utan den består just av de här bristfälliga människorna som är syndare frälsta av nåd, men som har överlåtit sig till varandra. Som övar sig i att älska varandra, övar sig i att betjäna varandra, övar sig i att dela livet med varandra och att arbeta för det här gemensamma uppdraget som Kristus har lagt i våra händer. Och det är sista punkten jag har där, att vi har ett gemensamt uppdrag. Jag vet att vi ibland säger så här, att vi kommer till församlingen för att tanka. Och nu utmanar jag oss lite. Församlingen är inte i första hand en tankningsstation dit jag kommer för att fylla på. Den är inte heller shoppingcentra där jag kommer och plockar åt mig det jag vill ha. Den är inte heller en konserthall där jag blir underhållen, utan utifrån Guds ord så är det Kristi kropp där jag är en lem tillsammans med andra med ett uppdrag att gestalta eller att synliggöra Kristus idag i Vasa, i Korsholm, i Österbotten. Berätta de goda nyheterna om att det finns en Gud som älskar. Att Jesus Kristus har försonat våra synder. Och att Gud inbjuder oss till att bli en del av hans familj. Alla som vill vara med i hans familj och hans kropp. Det är vårt uppdrag, det är ditt och mitt uppdrag. Att synliggöra Kristus. Och här i Sion så tror vi att det kristna livet, det är ett liv tillsammans. Vi tror att när vi har tagit emot Jesus som frälsare så är det viktigt att vi också kopplar till en gemenskap av troende. Och vill du ta steget till dop och till att bekänna offentligt Jesus som Herre och frälsare ifall du inte har gjort det, så är du så välkommen att samtala med någon av oss pastorer. Känner du att du vill ta steget eller du vill bli medlem i vår församling, så är du välkommen att samtala med oss pastorer. Och vill du bli en av de här delarna i kroppen som betjänar, vill du bli volontär, så kan du till exempel fylla i den där lappen som Edith berättar om, som ligger någonstans. Eller också komma och samtala med oss. Vi ska gå in i nattvarden här alldeles just. Och vi kommer också ikväll att ha förebedjare som finns stationerade på vardera sidan här. Vi tror på att betjäna varandra i den här församlingen. Vi vill bli ännu bättre på det. För vi tror faktiskt, vi har en enkel tro på att det är Jesus Kristus och den helige ande som är verksam i våra enkla och genom våra enkla liv. Och vi vill bli ännu bättre på att betjäna varandra. Så vi inbjuder dig att vad du än har kommit hit med, som du vill ha hjälp med, bara vill att någon ber tillsammans med dig, så ta tillfället i akt och gå till de här förebedjarna eller gå och sätta dig på någon av de här första bänkarna, så ska vi betjäna varann. Och vi kan betjäna varandra ute i kaféet efteråt, var vi än möts. Så låt oss betjäna varandra. Vi ber tillsammans.